Var var jag nu? Som jag sa när jag avbröt mig själv. Ja, det här är ju... Hej. Det här var ju läckert, tycker jag. Så först, tack för det. Jag tror det var där jag var sist jag stod här och pratade. Då säger jag tack, det säger jag igen och det menar jag. En del har jag hunnit träffa, en del har jag hunnit hänga med lite grann och en del har jag bara hunnit se nu av er som jag har tillbringat några år med. Och det är fantastiskt att vara här. Tack, ni speglar så mycket av det goda som finns att hitta i den här uppståndelsens värld. Så tack. Och er som jag inte har träffat, vad fint att ni finns. Sen vore det tjänstefel av mig och min fru skulle ge mig bannor om jag inte hälsade så mycket till alla. Det är liksom en ganska dubbel känsla av att vara här på riktigt, för att jag hade önskat att hon var här. Det är ganska många saker de här senaste 5 månaderna eller något som man skulle ha gjort tillsammans men som inte har gått. Och det är som det är. Men varmaste hälsningar därifrån också. Jag var tvungen att samla mig, kände jag. Jag ska läsa, vi hörde texten från Markus evangeliet. Kyrkoåret liksom stipulerar att det är några verser till. Så kommer jag läsa den där texten igen och jag tror att det är bra. Därför att det är den vi ska komma ihåg, den där berättelsen. Så om ni kommer ihåg något så kommer ihåg den. Så att jag läser den där igen från Markus 16, men vers 1 till 14 den här gången. Eller 13 kanske det. Vi ber först, tänker jag. Gud, tack att vi får leva i uppståndelsens värld. Att där kan vi vara modiga, där är allting möjligt. Vi kan också vara rädda, känna oss förvirrade som de här kvinnorna och många andra människor som får höra den här berättelsen. Men tack att vi får leva i uppståndelsens värld. Och att du möter oss där, du går med oss, du är mitt ibland oss, du är i oss, Kristus. Som möter oss den här stunden, du uppståndne Herre. Amen. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån darrande och utom sig. De sa ingenting till någon för de var rädda. Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som var tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Sen visade han sig också för de 11 medan de låg till bords och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet. De inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Det var där det var slut, ja. Fascinerande berättelse. Det finns ohyggligt mycket att säga om den. Endast lite av det kommer jag säga idag. Om du är bara lite grann som jag, stackars du. Men om du är det så kommer säkert annat dyka upp i huvudet. Bra, låt det göra det. Det är liksom inte poängen att jag ska stå här och tala om för exakt vad det här betyder. Det är en värld som öppnas upp här. Så sök efter den och det du får i ditt huvud, det kan vara anden. Så ta med dig det. Men säg några saker i alla fall. I Markus evangelium och inte minst i det här liksom intensiva slutstycket evangeliet, det liksom tiden saktar in. Markus går snabbt och sen är plötsligt under påskveckan, stilla veckan, så saktar allting in. Och Markus, som ibland är lite slarvig med detaljer, blev plötsligt väldigt noga med vad som hände var och när det gjorde det. Och det betyder att många saker liksom träder fram som har varit där hela tiden. Och här, det som händer här, det är att det ärliga språket får spelrum. Kvinnorna undrar och samtalar emellan sig, står det. Vem ska rulla undan stenen? Sånt gick de och pratade om när de bar liksom all sin smörjelse och alla sina örter. Vem ska rulla undan stenen? Det har vi inte tänkt på. Det vill säga underförstått, vem ska rulla undan stenen så att vi nu kan vårda den och det som nu är över, som är slut, förbi. Det här är en vacker handling, den kärlekshandling, en barmhärtig handling. Men det är också någonting annat som verkar vara på gång här samtidigt. Efterföljelsens liksom riskabla, spännande, dynamiska, livsomvandlande äventyr, ett av mina favoritord. Det börjar redan här på uppståndelsens morgon på något vis att stelna lite grann till någon slags vördnad, putsande av minnen, till nostalgi, nästan någonting musealt. Vi har med oss orja, vi ska smörja in en kropp. Det är vackert, det är barmhärtigt, det är kärleksfullt, men det är också ett slags avståndstagande, ett sätt att få ett avslut. Redan här tänker jag, och jag tror att Markus vill säga det, så börjar liksom för dem och för oss vägen till att leva liv som är helt logiska, som är helt begripliga, som är helt förnuftiga och kloka, oavsett om Jesus uppstått eller inte. Och det är skillnad på ett sånt liv och ett liv som inte skulle ge någon mening om det inte vore så att Jesus hade uppstått. Men de tänker att ja, men det är nog dags att gå vidare. Det här var fantastiskt. Vi trodde det här skulle bli något. De antyder en annan berättelse i Lukas evangeliet om två stycken som är på väg till en by. Jag tänker att det är byn Emmaus. Va? Och där är det två människor som har givit upp, som tänkte att det här blir bara fiasko. Så slår Jesus följe med dem, men de känner inte igen honom. Och så frågar han, vad har ni varit med om? Va? Har inte du hört vad som har hänt? Och så börjar de berätta för honom. Och sen så öppnas deras ögon långsamt under deras samvaro med Kristus. Det är dags att gå vidare, tänker kvinnorna. Och vi gör det här, det är det mest kärleksfulla vi kan göra. Men så ges kvinnornas ärliga fråga som de egentligen ställer till sig själva. Va? Vem ska rulla undan den här stenen? Ja, den ges ett oväntat svar, ett oroande svar, ett öppet svar. Och så där funkar det ofta med Gud. Vi ställer en konkret fråga och vill ha ett konkret svar. Det blir ett konkret svar, men det är oväntat, det är lite förvirrande. Och svaret ges först genom någonting de ser. Stenen är undanrullad och graven är tom. Och sen får de höra av den här mannen i graven att resan, att äventyret fortsätter. Så de bjuds inte in till att bygga någon slags museum av vördnad och nostalgi, utan de bjuds in till att fortsätta vara i rörelse, i Jesu fotspår. Och rörelse är viktigt därför att mannen säger ett ord, gå. Ett verb som antyder en liksom framåt rörelse. Det är jobbigt nu, ni är förvirrade, det gör ont. Ni vill ha tröst. Gå, säger han. Gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt det. Så gå, för han går. Där ska ni få se honom. Gå tillbaks till början, för det var i Galileen de träffade honom först. kommer tillbaka till det snart. Det där är viktigt hos Markus. Så deras praktiska fråga, vem ska flytta den här stenen, uttryckte ett sätt att få till någon slags rimlighet i en värld som hade blivit ohyggligt smärtsam för dem, i deras besvikelse, i deras rädsla, i deras förvirring. De vill ha ett rimligt svar, något handfast, men får en orimlig och lika handfast uppmaning att fortsätta den livsresa de har påbörjat, att gå. Och bjuda med sig andra på vandringen. Gå och berätta för Petrus och de andra. Och vet ni, de kan inte hantera det där. Det brinner i huvudet på dem. Det brinner i huvudet på dem. Eller med Markus ord så lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Och jag tänker att Markus gör en poäng här. För det första kan man säga att han förbereder oss i sättet han berättar det här på. Hur han berättar kvinnornas möte med mannen, så berättar han att vi gång på gång kommer att vara utom oss av förvåning. Vi kommer vara förvirrade när vi famlar oss fram liksom i den här trons liv i Jesu fotspår. Så är det. Det är i alla fall min erfarenhet. Jag är ständigt förvirrad. Jag är ständigt överraskad. Saknar kontroll över hur det här ska gå till egentligen. Och jag är frustrerad därför över mig själv. Och jag är frustrerad över andra som famlar. Så det finns massor med sätt att berätta det här på. Och du känner säkert igen den där förvirringen. Hur ska jag förstå? Vad vill Jesus egentligen? Eller bara när saker händer i livet. Hur ska jag stå här? Vem blir det i det här? Det som jag antydde, och jag pratar gärna mer om det, men i lite lösa ordalag, så har det här varit en av de värsta vintrarna i mitt liv. Det har varit fruktansvärt. Man har drabbats av något som man har haft tidigare i sin andra axel, en inflammation som gör att armen blir stel och man får lite värk. En del av er har förmodligen haft det där också, eller du vet ju att några av oss har. Men den här gången så var smärtan fruktansvärd. Räknat att hon gick förbi en växt och bladet nuddade vid hennes arm, så böjde hon sig av smärta. Jag kan inte beskriva det. Och december och delar av januari har hon berättat för flera av er redan, men det var fruktansvärt. För hon gick in i ett själsligt mörker som inte var behagligt, ska vi förtala. Och allting bara blev, det enda vi kunde göra ibland, det var att sucka de där orden som mystikerna suckar. Ni vet, Jesus, Jesus, Jesus. Ibland saknades ord och vi var bara arga. Och ibland så ställde vi oss konkret frågan, undrar om det finns någon Gud. Det krävs inte mycket för att vi ska vara förvirrade utom oss och rädda eller arga eller besvikna. Var är Kristus? Det är klart att Kristus är där, det vet vi ju. Gång på gång kommer vi vara utom oss av förvåning, förvirring när vi går den här vägen. Jag tänker därför att nästa poäng Markus ger oss är precis lika viktig. Och det är ungefär så här. Bli inte förvånad över att inte du eller ni kan begripa allt det här. Det är för att det har alltid varit så. Det är väl trösterika ord. Bli inte förvånad. Markus lyfter fram det som händer här på ett sätt som gör att vi som läser det här efteråt, på samma sätt som de här kvinnorna och lärjungarna som får höra den här berättelsen och inte tror för övrigt, som ni förstår, att vi ska förstå att det här är ingenting att bli förvånad över. Det har alltid varit så. Och det är då som Markus, som han säger, gå tillbaks till början igen. Den här mannen säger till kvinnorna, gå till Galileen, som jag sa. Det var där de träffade Jesus för första gången. Det var där de kallades att följa. Gå tillbaks till början av berättelsen, säger Markus till sina läsare. Och vandra ni den vägen igen. Läs den om och om igen. Och om översätt den i era liv så gott det går. Och ha tålamod med er själva, för det kommer ta tid. Förmodligen ett helt liv att lära sig tillit till den där guden som ni sakta lär känna i Jesus. Nu har ni gått med honom, gå tillbaks till början igen. Och så blir det en slags loop av efterföljelse. Alla de saker som hände Kristus, översätt dem till ert liv. Lev det i världen så gott ni kan och ha tålamod med er själva. Ni lever i uppståndelsens värld. Och då kommer vi till det här med att inte tro, som vi får höra att väldigt många ägnar sig åt i de sista verserna. Alla faktiskt som till sist får hälsningen via kvinnorna eller på något annat sätt får höra att han är uppstånden. Nej, de tror inte. För att inte tro verkar vara en del av resan. Vi får inte inbilla oss, tror jag, att vi kan fly in i någon slags där idealisk värld eller det där museet jag pratar om där det inte finns någon brist. Man liksom putsar på det, ställer det. Så här är det. Nu ska ni bara göra det här. Det är inte så. Att inte tro handlar, tror jag, om vår kroniska brist på tillit till att det rike Jesus talar om verkligen är närvarande. Kronisk brist på tillit till att han verkligen går före oss. Så att vi genom att rikta blicken mot honom då, kan se världen som den är och se hur efterföljelsen kan se ut. Det skapar ju en spänning. Liksom. Vi säger vi lever i uppståndelsens värld. Och så säger vi lever i uppståndelsens värld. Så det är något det drar, det är något i bägge händer, någonting som drar oss. Va? Och den där spänningen verkar vara en oundviklig del av vårt äventyr. Den där oupplösta spänningen som gör oss, som gör kvinnorna vid graven och faktiskt alla lärjungar rädda utom sig. Låt mig därför citera mig själv och Svensk ordbok som definierar just äventyr som, och häng med nu, en ovanlig, spännande och farlig upplevelse med inslag av upptäckter och strapatser. Det är det vi kallas till, förstår ni. En ovanlig, det vill säga vi tar oss utom oss själva. En spännande men också farlig upplevelse med inslag av upptäckter och strapatser. Det är den där rörelsen igen. Gå. Han går före er. Och låt mig tillägga, han går med er. Det är det de bjuds in till och vi när den här mannen uppmanar dem att gå tillbaks till Galileen, gå tillbaks till början. Och därför så kommer vandringen, lärjungaskapet innebär att vi möter glädje, vi möter tacksamhet och vi möter rädslor som vi aldrig någonsin skulle möta annars. Och som vi kanske helst skulle vilja slippa möta. Vi möter vår ändlighet, vi möter vår bräcklighet, vi möter vår avsaknad av kontroll, våra missförstånd. Vi möter att vi sårar andra hela tiden, oavbrutet, att vi blir sårade. Att mogna i det där äventyret, i Jesu efterföljelse, det är att sträckas ut och öppnas upp av den spänningen. Alltså den sorg och smärta jag kan hålla, den besvikelse jag kan hålla i den handen, det motsvarar den glädje jag kan ge med den handen. Det hopp jag kan förmedla. Vi har en bild av en man som hänger på ett kors med händerna utsträckta. Det skulle vara ett straff, sa de, men det är Guds generositet och kärlek, tillit, barmhärtighet, nåd som öppnar upp sig och blir stor, blir större, expanderar hela tiden. Sån är Gud, såna blir vi. Det är en så god beskrivning av mognad som jag någonsin skulle kunna ge. Alltså att vi sträcks ut av det vi inte förstår, det som gläder oss, det som smärtar oss. Och så blir vi större, vi växer, vi mognar. Det är liksom ingen taktik eller strategi vi kan ägna oss åt. Sådant blir livet. Ser vi Kristus i det, är frågan. För det är att liksom i Kristus bli fullt med teologiskt begrepp insyltad i vad det innebär att vara människa. Så gjorde Gud. Och vet ni, upptäckten vi kommer göra längs vägen, jag lovar, det är att vi upptäcker att vi är invävda i Guds eget liv. Det är inte helt logiskt kanske, det är inte helt intuitivt eller bekvämt, men jag tror också den enda vägen till förvandling och mognad. Vi lever i uppståndelsens värld, där blir allting möjligt. Dietrich Bonhoeffer, den lutherske tyske prästen, sa det ännu bättre i nazismens skugga på 1930-talet. Lärjungen dras ut ur sin relativa trygghet in i ett liv av absolut osäkerhet. Hurra! Dras ut ur det ändligas rike in i de oändliga möjligheternas rike. Det är en sån där citat som jag både vill jubla och blunda lite och inte titta på det. Dras ut ur vår relativa trygghet, det vi har skapat och museum vi har byggt, in i ett liv av absolut osäkerhet. Det är en slogan alla församlingar borde ha. Vill du dras in i ett liv av absolut osäkerhet, kom till Johanneskyrkan. Ja, så är det. Dras ut i det oändliga möjligheternas rike. Precis det där händer ju med de här kvinnorna. Det är det som händer här. Va? Gå till Galileen. Han är inte här. Graven är tom. Nu fortsätter livet. Grab it. Ja, så är det att leva i uppståndelsens värld. Stenen, dödens orubbliga nej, är undanrullad. Kvar är en tom grav och Guds ja. Guds öppna horisont. Amen. Precis, vi viskar vårt amen. Det är den envisa tillitens viskning eller utrop av medhåll från oss som tvivlar. Från oss som är rädda, som inte får ihop alla pusselbitarna. Från oss alla som lever i uppståndelsens värld och vandrar vidare på lite darrande ben så där, i sällskap med varandra och Kristus. Han som, nu felciterar jag C.S. Lewis tror jag, han som inte är trygg och säker men god. För till vem skulle vi annars gå, tänker jag. Skulle vi att vi avslutar. Ni får gärna be med mig i det som är i fet stil. Om du vill, du kan vara tyst också och lyssna och se om de här orden talar till dig. Jesus Kristus, från där vi är till dit du sänder oss. Jesus, led oss vidare för att flyga med bräckliga vingar, modiga och samtidigt lite rädda. Jesus, led oss vidare. Från tryggheten i det vi känner till och in i efterföljelsens äventyr. Jesus, led oss vidare. För att vara med och forma den här världen efter din rättfärdighet, din sanning och din skönhet. Jesus, led oss vidare. Amen.